Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är tisdagen den 31 mars när vi spelar in det här och det är ju turbulent både i världen, på finansmarknaderna och på börserna inte minst. Det har ju varit snabba nedgångar, snabba uppgångar. Ja, volatiliteten på marknaden är ju extremhög. Och i tider som dessa så brukar ju småbolag tenderas ju att straffas lite hårdare än andra bolag. Men det är också där man kan tänka sig att återhämtningen blir som störst och det kan visa sig en hel del bra köplägen i de här tiderna. Men alldeles oavsett så vill vi höra lite mer om hur man ska tänka på marknaden nu, kanske med lite betoning på just småbolag. Och därför så har vi bjudit in en småbolagsförvaltare till fonden, eller till podden ska jag säga. Men vi kör också vår alldeles första distanspodd, så vi ska se nu hur tekniken funkar. Men jag säger välkommen till Henrik Söderberg som är förvaltare på Sea Worldwide av deras Sverigefond och Svenska Småbolagsfond. Så välkommen till podden, Henrik.
Stort tack. Jag hoppas ni hör mig.
Vi hör dig bra.
Det låter jättebra. Kul att ha dig med även om det är på distans. För de som inte känner till dig sedan tidigare, Henrik, berätta lite mer om dig själv. Vem är Henrik?
Jag är ekonom. Jag har jobbat i finansbranschen i snart 30 år. Säga det, ja, 25 i alla fall. Och jag var förvaltare på Skandia Liv under 5 års tid efter att jag hade varit aktieanalytiker på flera olika ställen, sådana branschanalytiker och tittat på telekom bland annat. Och sen så startade jag en fond med fantastiskt dålig timing 2008 hos min förra arbetsgivare Evli. Så jag startade den i maj 2008, det var precis när Lehman kraschen var och fick genomleva det. Och sen så för 10 år sedan så startade jag två fonder här på Sea Worldwide. En Sverigefond och en småbolagsfond. Och jag är ansvarig för bägge de fonderna i dagsläget.
Mm, och för de som inte riktigt känner till Sea Worldwide sen innan, berätta lite mer om bolaget. Vilka är ni?
Vi hette Carnegie Asset Management och var en del av Carnegie tidigare. Och sen så köpte Altor 80% av Sea Worldwide och bytte namn för ett par år sedan. Och vi är fristående, vi är väldigt stora, vi förvaltar 200 miljarder. Vi är inte jättekända i Sverige, men vi har investerat mycket för att försöka stärka vårt varumärke. Så det är fler och fler som känner till oss. Vi är framförallt långsiktiga, jobbar mycket mot institutioner. Vi förvaltar bara aktier, har inga ränteprodukter överhuvudtaget. Vi är globala och huvudkontoret finns i Köpenhamn. Och i mitt team då så har jag 3 personer. Det är jag, det är en läkare som heter Ulf Arvidsson och det är en ekonom, också senior, supersenior, som sitter nere i Köpenhamn som heter Peter Holt. Och vi tre är ansvariga för de här två fonderna och Ulf då som är läkare, han lägger hälften av sin tid på Sverige-teamet och hälften av sin tid på healthcare-teamet då, där de förvaltar en global aktiefond.
Mm. Ja, Ulf skulle ju faktiskt varit med i den här podden egentligen just nu. Vi tyckte ju att det hade varit väldigt passande med en läkare i just det här avsnittet där vi ändå kommer komma in lite på covid-19 eller corona eller hur vi nu ska kalla det. Men vi fick inte riktigt tekniken att funka så att det får bli i en kommande podd helt enkelt som vi får prata med Ulf.
Men jag kan bara nämna i det sammanhanget att det är ju otroligt tryggt att ha en läkare i i sådana här tider och han gjuter stort mod och vi har mycket dialog med våra kunder där vi pratar just om händelseutvecklingen. Så han är, och i det hälsovårdsteamet så finns också ett medicinskt råd med flera professorer i Sverige som är djupt engagerad i den här frågan just nu. Så att han har mycket kunskap och tillgång.
Ja, låter bra. Vi ska gå in lite mer på hur man liksom navigerar i just den här turbulenta tiden. Men innan vi kommer dit så kan du väl berätta lite mer om Sverigefonderna som du förvaltar. Har ni någon liksom investeringsfilosofi? Är det koncentrerade fonder, breda fonder? Hur är tänket?
Vi är väldigt fundamentala i vår syn. Vi investerar på 3-5 års sikt. Vi säger till våra investerare att de ska vara långsiktiga också. Vi är en aktiv förvaltare. Vi sitter med i valberedningar. Vi har ägarstyrningspolicy. Vi försöker att göra skillnad och ligga nära de bolagen som vi investerar i. Och det gör då automatiskt att vi har en ganska låg omsättningshastighet i fonderna. Och sen så vill vi då välja ett fåtal innehav i fonderna. Så vi har sagt att vi varken får eller vill ha fler än 35 aktier i de här fonderna. Och det gör ju då att av ett urval på kanske 400 aktier så ska vi välja ett fåtal. Så det blir automatiskt att våran avvikelse från index blir ju väsentligt mycket större än många av våra konkurrenters avvikelse. Det betyder att vi tar mer risk i relation till ett index, men det ska också då förhoppningsvis rendera i bättre avkastning. Så vi försöker vara väldigt fundamentala långsiktiga.
Vi går ju igenom väldigt dramatiska tider på börsen just nu, får man väl säga, likväl som i samhället. Henrik, vad är er bild av situationen just nu, nuläget på börsen? Hur går diskussionerna på kontoret? Nu sitter ni kanske hemifrån och jobbar, men hur går diskussionerna när ni pratar sinsemellan?
Ja, vi har höjd beredskap såklart, som alla andra i samhället. Och försöker att framförallt i en sån här situation tillgodose att våra investerare, om det är några som vill ha ut sina pengar, har en möjlighet att få ut sina pengar. Och det hänger ju till stor del på likviditeten på börsen. Vi har ju då en blandning av mer eller mindre likvida aktier. Och vi måste ju hela tiden, så vi har höjt, när vi höjer beredskapen, då ökar vi våran kassa något för att kunna tillgodose då spararnas behov av sina pengar. Så det är väl den höjda beredskapen där vi är just nu. Och sen så ska vi ju fortfarande använda samma investeringsfilosofi och process i portföljen nu som tidigare. Så där sker ju ingen förändring. Men med den här höga volatiliteten som är och svängningarna på börsen, det är ju sjuka slag, så är det väldigt svårt att och även de förändrade framtidsutsikterna, så är det väldigt svårt att sätta priset, ett korrekt pris på en aktie.
Men hur navigerar man det här? För jag menar, småbolag, där brukar man ju säga att likviditeten kanske lite grann torkar upp i sämre tider när osäkerheten och volatiliteten då på marknaden ökar, samtidigt som ni håller kassa och har en ökad beredskap för att också kunna möta spararnas sälj då, så att säga, de utflöden ni har. Hur navigerar man igenom det här, och dyker det upp möjligheter för det nu när det är väldigt kraftiga slag i det börs universet av småbolag som ni verkar inom?
Om vi börjar med corona då, så ska vi jämföra det med kanske Lehman eller någon annan krasch. Det här är ju något annat. Och då har ju då alla världsbanker och alla policymakers, de har ju förstått att det här med likviditet är ju viktigt. Så att likviditeten, de öser ut likviditet, och det kan ju såklart föra med sig andra problem i framtiden, men om vi bara tar tillgångslaget aktier och om hur jag ser hur det ser ut på Stockholmsbörsen, så likviditeten har varit god under den här perioden. Det är till och med så att likviditeten har faktiskt ökat, och det har varit väldigt hög omsättning på börsen. Nu har vi sett tendensen mot slutet av förra veckan, så blev det lite lägre likviditet. Men i vårt perspektiv då, så om vi då tänker oss att vi försöker ha en balans mellan likvida och illikvida aktier, och det är ett rörligt mål, så är det ett par olika parametrar man måste ta hänsyn till. Men vi har inte upplevt att det har varit svårt att sälja aktier i den här situationen. Och typiskt sett som en förvaltare då, om vi tar en småbolagsförvaltare, så det finns ju en risk att man börjar sälja sina likvida innehav. Och sen så plötsligt när, om utflödena i fonden fortsätter under en längre period, så sitter du plötsligt med svarte petter, det vill säga de illikvida aktierna kvar. Och det är ju en situation man inte vill hamna i, för att när det plötsligt ska ske någon slags tvångsförsäljning av illikvida aktier, det är då det börjar kosta på riktigt. Så att den balansen, i det här rörliga målet att försöka hitta en balans i det här, är väldigt viktigt för oss. Så det är ju någonting som man måste ha i beaktande. Sen finns det en komponent till nu som skiljer sig från 2008. Det är ju att de passiva instrumenten, alla ETF:er och index, har ju vuxit sig så oerhört stora. Och där sker en ganska stor del av handeln i kolen på eftermiddagen. Så att det vi har sett är att omsättningen mellan 20 över 5 och halv 6 innan börsen stänger har varit väldigt, väldigt hög. Och det går ju att dra nytta av då om man har ett behov av att sälja, just för att det har varit så hög omsättning. Jag hör, det är inte sånt här som vi sitter och tittar specifikt på, men 30% av en omsättning på 60 miljarder kan vara i kolen på eftermiddagen. Så att det har varit hög omsättning.
Ja, det blir lite, det är ju lite pengar då. Men generellt sett, hur skulle du säga, hur tycker du att småbolagen, de svenska småbolagen, har klarat sig i den här turbulensen som ändå har varit den senaste 1,5 månaden?
Korrelationen är väldigt hög i såna här situationer. Mm. Så att det kommer jag ihåg sedan 2008, att det är svårt att skydda sig oavsett storlek på bolag och börsvärde eller region eller land, utan korrelationen är väldigt hög, så det mesta faller ungefär likadant. Sen har det funnits, tar vi skogen till exempel, har ju den klarat sig lite bättre. Det finns ju lite mindre bolag där också, men generellt sett så är det väldigt svårt att skydda sig.
Mm. Några som fick väldigt mycket stryk här i början av nedgången i alla fall, det var ju förra årets vinnaraktier, fastighetsbolagen. Mm. Har du någon syn där? Tyckte du att det var överdrivna nedgångar eller rimligt med tanke på hur mycket de hade stigit innan? Har du någon allmän take?
Nej, men om vi börjar med att säga att börsvinnarna fick ta mycket stryk, ja. Och fastighetsbolagen var en del. Och det var väl vinsthemtagningar då, för att folk tyckte att de hade fått väldigt god avkastning. Och sen så kommer nästa fråga, hur går det med hyresgästerna? Ska vakanserna öka? Och sen så kommer nästa fråga. Ja, när dammet har lagt sig, så betyder ju här att räntorna kommer vara låga under en längre tid. Det borde ju gynna högbelånade fastighetsbolag, om de nu är det. Och sen så kommer nästa fråga. Jaha, det gick inte att finansiera sig via obligationsmarknaden, för den är väldigt illikvid, och så har vi sett stängda fonder. Hur ska fastighetsbolagen klara sig då? Så det är väldigt stora parametrar. Och sen det här med låga räntor. Ja, men det är ju bra för aktiemarknaden, för då håller vi ett lågt avkastningskrav. Och då är det är den här gamla TINA, there is no alternative, som alla pratar om. Okej, när vi diskonterar framtida vinster så får vi ett högre värde i våra modeller och kan motivera högre aktiekurser. Och sen kommer nästa fråga. Ja, just det var framtida vinster vi skulle diskontera. Finns det några framtida vinster? Och så kommer nästa fråga. Vi har gått igenom så många frågor kring aktievärdering, så många storheter under så kort tid, och de kommer och går lite grann, så att det är ett minfält att hantera, och den aktie som kan te sig som en vinnare ena dagen, en förlorare nästa dag. Det är jättesvårt.
Men där är vi lite nyfikna då på hur ni ser på det här och hur ni approcherar börsen. För att någonstans så tror vi väl alla att mänskligheten kommer att övervinna det här viruset och att vi kommer komma ur starkare ur det här. Men riktigt när det sker, ja, det vet vi ju inte i dagsläget. Men jag menar, 2020 börjar ju många prata om är kanske ett förlorat år, åtminstone Q1, Q2. Vad räknar ni på, så att säga? Vågar ni räkna på 2021 års estimat, eller hur förhåller ni er till det du säger nu, aktievärdering, och hur gör ni när ni räknar på bolagen? Alltså, ja, när tror ni att ni får fast mark under fötterna och inte den slyn vi har just nu, helt enkelt?
Hur långt ett snör?
En liten fråga.
Ja, det är ju supersvårt. Men om vi utgår ifrån att aktiemarknaden vill gärna diskontera framtida vinster och att aktiemarknaden ligger 6-9 månader före i sin syn på vi försöker ju lägga ett pussel och har vi 10 pusselbitar och vi får 6 pusselbitar på plats, då kanske vi kan gissa lite på de sista 4 och så, men väntar vi tills vi bara har 2 pusselbitar på plats eller är kvar att lägga, så då kanske avkastningen blir mindre, men vi har ett säkrare case, och sen väntar vi till alla 10 pusselbitar på plats, då är allting diskonterat i aktiepriset och då kanske avkastningen inte finns där överhuvudtaget. Så vårt jobb är att försöka blicka framåt, och det är alla aktieinvesterares jobb att försöka blicka in i framtiden, för det är då man kan förhoppningsvis skapa lite avkastning. Men med det sagt då, när framtiden är så oviss, och volatiliteten här, då går ju diskonteringsviljan ned. Så att om du när diskonteringsviljan är som högst och riskviljan därmed är som högst, då är du villig att investera i om vi kallar dem som grupp då, förhoppningsbolagen som inte har några vinster varken 2020 eller 2021, men man kan se runt hörnet 2022 att det kanske, ta Ulf då, hans en sektor som han är väldigt nära, som är biotech, som hela tiden är i behov av finansiering från aktiemarknaden på 500 miljoner om året för att de ska ta ytterligare ett preparat eller en kandidat in i fas 2 eller fas 3. Och den typen av bolag, plötsligt om tillgången på riskkapital stryps, då får ju de väldigt illa. Dels som aktieinvestering, men också som bolag kan det ju vara en katastrof. Så att där har du ju också en kategori aktier, förhoppningsbolag, som går sämre än aktiemarknaden när diskonteringsviljan sjunker och riskviljan är låg. Så att vad gör vi då som investerare? Ja, det blir ju att vi vid någon tidpunkt när det är riktigt illa, då börjar vi titta på price book value de senaste, eller ja, price book value var där vi står och är just nu. Vi börjar titta på starka balansräkningar, vi börjar titta på vad hade det här bolaget för lönsamhet de senaste 10 åren och kan vi jämföra framtiden med det? Ska de komma tillbaka till samma typ av lönsamhet de kommande åren? Riskviljan är så låg som man börjar titta bakåt.
Brukar det innebära bra köptillfällen?
Ja, men när riskviljan, det är ju, om vi tar det här skräckindexet då, som det kallas populärt i folkmun, volatilitetsindex då, det finns lite olika varianter på det, men om vi tittar på ett skräckindex då, så generellt sett, så historiskt så har det varit så att när skräckindexet är som högst och marknaden är som räddast, då har det funnits störst chans att göra bra investeringar på lång sikt. Men med det sagt så då har man ju per se ett sånt resonemang dragit slutsatsen att riskviljan ska öka och volatiliteten ska ner. Det är det man då bettar på. Och i ett sånt här läge när vi inte vet riktigt hur länge, eller, och du vet ju aldrig, du vet ju inte hur länge det här kommer att hålla på och hur länge aktiemarknaden ska vara rädd för att göra investeringar. Det är så pass ovisst så att det kan absolut, om man är spekulativt lagd, vilket vi inte är, vi har ett förtroende från våra kunder att göra långsiktiga investeringar och vi fortsätter på samma sätt som tidigare att arbeta. Men om du som privatperson kan ta 10% av dina besparingar och vara spekulativt lagd, ja, visst, du kan ju köpa en trisslott för 10% av dina besparingar också. Men det blir ju lite på samma tema. Så det måste vara upp till var och en. Men mitt råd till oavsett om det är privatpersoner. Jag hade faktiskt ett samtal med en stor institution häromdagen. Som frågade, ska vi öka aktierna nu? Och då blir svaret till dem samma sak som ni ska svara era privatpersoner. Att ni måste investera på lång sikt. Och är ni oerhört oroliga för marknaden, så om ni har bestämt er för att aktier är en bra placeringsform på lång sikt och ni är osäkra på om det har nått botten eller inte, fortsätt att göra som ni alltid har gjort. Fördela era investeringar över flera tidpunkter, så kommer ni göra några bra och några dåliga affärer, men på sikt så kommer snittet att bli bra över tid. Det är ju där någonstans man landar.
Men någonstans, jag menar, vi har ju sett att det här är den snabbaste nedgången i världshistorien, både i Sverige och i USA. I USA så under andra världskriget så föll börsen faktiskt 1% mindre än vad Dow Jones nu har fallit på en månad innan den började återhämta sig. Tror ni någonstans att vågar ni långsiktiga som ni är faktiskt köpa aktier nu och inte bara vara defensiva och höjd beredskap för utflöden, utan även orka med att vara offensiv i ett sånt här läge och försöka hitta guldkorn liksom, där det har blivit liksom ordentligt skadeskjutet? För att någonstans när dammet har lagt sig, som ni säger, så måste vi ju gå tillbaka till fundamenta och inte bara skräckindex och masspanik och sälja det som säljas kan, utan att vi faktiskt får den här fasta grunden under fötterna. Vågar ni så sakteligen börja vara lite offensiva just nu, baserat på liksom långsiktig tro på bolagen där ute?
Då måste vi ju börja med att diskutera vad en fondförvaltares mandat är. Ni och era kunder, om ni investerar i vår fond, så förväntar ni er att vi investerar i aktier. Så att om jag har en påse pengar och så säger jag då att min beredskap har gått upp lite grann, då har jag ökat på kassan lite för att kunna möta utflöden. Men låt säga att kassan då ligger på 5% istället för... Så att mitt uppdrag är att investera i aktier. Så det är utgångspunkten. Och vad är det då som styr huruvida jag kan investera mer eller mindre, om jag måste sälja eller köpa? Det är ju flödena det är ju slutinvesterarens flöden. Så kommer det flöden nu så måste ju jag investera dem, för jag vill inte ha en för stor kassa, för så utför jag inte mitt långsiktiga uppdrag som förväntas av mig. Så att om jag får inflöden, ja, då bör jag investera. Men om vi utgår från de aktier som jag sitter på, om vi är en långsiktig investerare på 3-5 år. Ja, finns det några aktier som jag är, eller några bolag som jag är besviken på, som kanske inte har levt upp till förväntningarna på lång sikt? Ja, men då, om jag har ett sånt bolag och en aktie i fonden, ja, men då kanske det är läge att sälja den. Och sen, men då kan jag inte sitta med kassa, utan då ska jag ju välja någonting annat. Och om jag sitter med ett bolag med en exponering som känns jättefel, ja, då kan jag sälja den, men då köper jag ju någonting annat istället. Så att en sån här tidpunkt, då kan jag ju vrida på portföljen självklart. Men det måste ju fortfarande vara med långsiktiga utgångspunkten när jag gör den här investeringen. Och vi gör förändringar, men ska jag vara ärlig så blir det med höjd beredskap, så handlar det främst om att se till så att de som vill ha ut sina pengar kan få ut sina pengar. Och sen så vill man ju när dammet lägger sig lite, man får lite bättre grepp om. Jag behöver nog några pusselbitar till innan jag känner att man vill känna att riskviljan är tillbaka lite. Ja, där måste jag faktiskt ge cred till småspararna. Det är väldigt ofta som folk raljerar och tycker att småspararna säljer på låga nivåer och köper på höga nivåer. Jag håller inte alls med där, utan jag tycker att den informationen som ni får i era system, den borde vara väldigt god. För jag kommer ihåg när efter Lehman i november 2008 redan så började småspararna ackumulera och köpa aktier. Och sen så kom det i affärstidningarna framåt april, så kom artiklarna i tidningarna om att nu har börsen vänt.
Mm.
Och då hade det alltså gått i storleksordningen 5 månader. Sen småspararna hade börjat köpa aktier igen. Och min fond som jag var ansvarig för då, om jag inte missminner mig, den hade flugit i storleksordningen 40% sedan november. Så småspararna var väldigt duktiga i den vändningen. Det är min minnesbild.
Lika så Brexit får vi ju säga.
Ja, Brexit var man på också direkt där.
Största nettoköpare på börsen där. Och så att det där var småspararna också helt
på. Men då får vi hoppas att privatspararna har rätt även denna gång. För att det var väldigt stora aktieköp i mars. och mycket aktieköp. Så.
Ja.
Låt oss hoppas att historien...
Kan vi inte bara hoppas att nettoköparna är stora i april också och maj också, så att man inte har blåst allt krutet där, just för att det kan komma fler sättningar. Ja. Så att vi vet ju inte när botten är nådd. Och nu har det gått jättefort om det var botten, vilket jag inte skulle våga berätta på något sätt. För jag tror att vi har väldigt mycket jobbig information framöver som ska idisslas. Så att man ska nog sprida ut sitt sparande även nu.
Så sell in May and stay away hoppas vi på att det blir ett inverterat förhållande den här gången. För nu har vi faktiskt gått ner.
Men så här, generellt sett då när du ändå ska köpa bolag eller göra någon omfördelning i portföljen. Så här, vad är typiska Sea Worldwide-bolaget i dina Sverigefonder? Vad är det som får alla köpklockor att ringa?
Ja, vi kan ju vara överens om att ju mindre ett bolag är, desto viktigare är de fåtal människor som jobbar där som ska göra jobbet. Så att, ja, om vi har den utgångspunkten så ledningen som ska göra jobbet är ju oerhört viktig. Så att man måste gilla management för att man ska gå igång. Det är en jätteviktig sak. Tittar vi på från balansen i portföljen, så visst, vi kan ha några förhoppningsbolag så där, i synnerhet då med Ulfs kompetens så blir det ju att man blir lite mer nyfiken åt hela healthcare och biotech hållet, så där kan man ha lite grann, men det vi framförallt letar efter som är basen, det är stabila bolag, bra ledning. De gör vad de säger att de ska göra. Det finns ett förtroende i aktiemarknaden för deras sätt att styra verksamheten. Vi tittar lite traditionellt kanske mycket på avkastning på eget kapital. Det är alltid en parameter. Så om man tittar på vår fond så har vi alltid haft en avkastning på eget kapital som är högre än vårt benchmark och vår index som vi jämförs med de andra småbolagen. Så, men det får vi också ofta betala lite högre price book value på. Så att där ser vi en skillnad i sättet vi investerar jämfört med snittet. Så att det går vi också igång på, just avkastningen på eget kapital, där att det är högre. Och det gör ju då att de här bolagen med sämst balansräkning kanske inte utgör basen i portföljen, utan vi vill ha bra balansräkningar, och då finns det ytterligare ett verktyg i verktygslådan som man kan använda för förvärv eller återköp, eller vad man nu vill göra med sin goda balansräkning eller utdelningar. Så det tycker vi också är viktigt. Finns det dessutom då en strukturell tillväxt i botten, så är det en oerhört bra komponent, och det letar vi ofta efter. Och dessutom finns det en skalbarhet i affärsmodellen, där man kan se att det finns en möjlighet till stigande marginaler i takt med att verksamheten ökar i omsättning. Då är det också en parameter som vi går igång på. Vi har ytterligare... Vi tittar på risken i portföljen. Vi måste fördela graserna så att vi inte bara fastnar i en sektor, utan vi måste titta lite bredare. Och sen så finns det då hel och ren faktorn som är jätteviktig med ESG och valberedningar och ett ansvarsfullt investerande och tagande som vi tittar på. Och det är ju ett arbete som vi har jobbat med sedan vi startade den här firman, men i princip, men som nu då blivit oerhört mycket viktigare, att även vara transparent med mot våra kunder hur vi jobbar och vilken typ av frågor vi ställer och vilka svar vi får.
Mm. Man brukar ju säga att kvalitet kostar, och då tänker jag mig bolag som har höga rörelsemarginaler, hög rentabilitet på det egna kapitalet, price to book som börjar vara, eller som kanske är lite dyrare i utgångsläget så att säga, men klarar de sig bättre i en sån här nedgång, för att kvalitet också kan bli billigare men kanske inte lika billigt innan det börjar klia i köpfingrarna? De kvalitativa bolagen identifierar, klarar de sig bättre när det stormar där ute generellt sett?
Över tid ska de göra det. Men som jag sa då inledningsvis, så är ju korrelationen väldigt, väldigt hög just nu. Men det betyder ju att man kanske kan hitta kvalitet som man har missat och sondera och titta på vad är det något kvalitetsbolag så där som sprang iväg i värdering som vi missade, som vi kanske vill dra nytta av och kunna investera i nu. Så vi tittar ju på det också självklart. Men kvalitet klarar sig definitivt bättre över tid.
Mm. Kort följdfråga bara, jag och Johanna har diskuterat lite grann det här också kring att samvariationen är 100% mer eller mindre när det är riktig panik på marknaden, och då faller allting rakt ner genom källan. Nu tycker vi någonstans ändå att man börjar premiera de bolagen som kanske klarar sig bättre. Är det din bild också att det inte är närmast paniken, att allt faller exakt, eller alla har samma slutdestination, utan att det faktiskt börjar dyka upp lite gröna skott här och var?
Jag tror det är för tidigt att säga, men tendenser tycker jag mig kunna se också, men det är lite för tidigt. Vi vet ju inte om vi är ur det här ännu, och så den tendensen kan ju försvinna lika fort igen.
Just det.
I småbolagsfonden, då är Evolution Gaming ert största innehav. Vad är det som lockar där? Och hur har du sett på, det har kommit en fråga på Twitter också om hur du har sett på senaste tidens insynsförsäljningar och nedstängning av, vad säger man, av hallar eller ja, stängda studios. Ja.
Spelstudios. Mm. Ja. En sekund bara.
Ja, eller hallar som
bingohall.
Ja, exakt.
Bingohallar.
Spelstudios. Men de har ju också varit ute och pressreleasat att de har varit tvungna att stänga i Tbilisi, var det va? I Georgien. De har ju spelstudios på ett flertal ställen. Och de försöker fördela sin personal, och de började med spelstudio i Malta och i Riga, och sen så har de fyllt på med flera. Men om vi tänker oss att det här är luftkonditionerade utrymmen och det står då om vi pratar vad heter det? Epidemiologerna, de pratar om flockar. Mm. Ja, och de står ju då i ett stängt utrymme med luftkonditionering och jobbar. Och är spelpresentatörer, vi kan kalla dem för croupier vid de här spelborden. Men det är klart att det är ett känsligt område och en yta att vara på. Så att de får dra sitt strå till stacken och stänga ner, det tycker jag känns ganska rimligt. Utifrån alla de åtgärder som tas överallt annars.
Så att, men långt i Evo.
Ja, och det är ju ett bolag som vi har ägt under väldigt många år. Och nu är börsvärdet, trots nedgången, då 60 miljarder. Så det har ju blivit ett väldigt stort bolag. Så att, det finns ju anledning att tro att det kommer lämna det här småbolagsindexet till sommaren när man viktar om. Så att det håller på att bli ett riktigt stort bolag. Men vi har ägt under väldigt lång tid. Och lite av de komponenterna som jag pratade om, att det är en skalbar verksamhet, det finns en strukturell tillväxt. Lägger ni på dessutom att vanliga kasinon i Nevada och liknande i USA, de stänger ner, och att digital konsumtion är högst på tapeten och väldigt intressant just nu. Så det finns ju många drivkrafter underliggande som gör att vi tror att det här kommer att fortsätta växa, och skalbarheten är väldigt stor i deras verksamhet. Och det är väldigt bra ledning. Sen är det ett känsligt område just för att det är gambling. Och det pratar vi självklart med våra kunder om, hur man förhåller sig till det. De är en leverantör av gamblingprodukter och operatörerna är deras kunder. Och det är operatörerna som framförallt har problemet med om det är något spelberoende eller något missbruk. Så, men Evolution är absolut en del av det, den värdekedjan, och det är ett känsligt område. Vi har kvar det fortfarande, det innehavet, och vi tror på att det kommer fortsätta att växa. Och nu så handlas det till P/E-tal på ungefär 25, om man nu kan blicka framåt och titta på det. Men aktien har gått från i storleksordningen 420 kronor ner till nu 340, så den har ju fått en släng också. Om vi tar vår långsiktiga investeringsfilosofi, så vi vill ju inte att ett enskilt innehav ska ha en för stor andel av vår portfölj. Mm. Men om man tittar på vår portfölj och så tittar man på våra största portföljvikter, så har du ju rätt i att Evolution Gaming är en av de större. Men det blir ju också en funktion av att ett av de absolut största bolagen vi får investera i ur ett börsvärldsperspektiv. Så om vi tittar, det är en topp 10-investering i relation till vårt index, hur stort, vi kallar det för active share, hur stor position vi har i relation till vårt index. Så det är en topp 10, men det är inte absolut den största. Men det framstår som ett stort innehav just för att bolaget är så stort.
Sen har ni ju andra bolag i portföljen också som många av våra lyssnare, sparare, tycker är intressanta. Och där har vi ju Mips, Storytel, Micronic och AdTech, för att nämna några. Kan du berätta lite kort om vad det är som lockar i de här bolagen? Jag tror att många av våra lyssnare är nyfikna på att höra vad det är som har gjort att de har landat i er portfölj.
Storytel är ju en strukturell tillväxt story, om vi uttrycker oss så. Och de växer internationellt. Affären är skalbar. Det är streaming. Precis som vi använder oss av Spotify, så använder vi oss av Storytel för att lyssna på böcker eller läsa dem elektroniskt. De har en väldigt bra ledning. Det är entreprenörsdrivet och de tog in kapital här i vecka 8 väldigt lägligt, en hel miljard. Så att de har torrt krut i ladorna, för att använda ett använt uttryck, och kan fortsätta sin expansion runt om i världen. De har sagt att de ska växa i ytterligare 20 länder nu de närmaste åren från de befintliga 20 länder som de finns i. Så att, och de äger då sitt eget innehåll. Och det är någonting som till exempel Spotify kämpar för att göra. För att Spotify får ju dela med sig av musikrättigheterna och de pengarna de får in i väldigt hög utsträckning till de som äger musiken. Medan Storytel äger rättigheterna för de här elektroniska böckerna och ljudböckerna. Och det är en väldigt viktig komponent för oss, att de äger de rättigheterna. Så att vi hoppas att det ska hjälpa deras lönsamhet även framöver.
Ja. Henrik, jag måste bara fråga där på Storytel. Cash is king, brukar man ju säga. Förutom det faktum att sedlar byter händer väldigt ofta och viruset, coronaviruset, kan leva i 14 till 17 dagar på sedlar. Ja. Jag har förstått att cash is not always king, men i det här fallet så har de ju gjort en ny emission. Så att man sitter ju också på en del pengar man nu faktiskt kan använda och kanske gå ännu mer starkt ur den här krisen vi nu befinner oss i. Vad är din syn på Storytels möjligheter att nu spänna musklerna när man har tagit in pengar i under den här stormen och liksom har pengar i kassan?
Men de har ju tagit in kapital kontinuerligt, måste man väl ändå säga. Men inte så mycket pengar som en miljard tidigare, utan det har rört sig kanske runt 500 miljoner. Men de slåss ju mot Amazon bland annat, så cash är ju alltid relativt. Amazon är ju superstora. Den här miljarden som de har fått in, ja, det säkrar dem, men de är ju fortfarande små på den här marknaden jämfört med Amazon då som och Audible som är deras konkurrent. De har ju absolut haft en fantastisk timing såklart med att få in det här kapitalet, och det är väldigt kul för dem. Men sen så förväntar vi oss då fortsättningsvis att de är lika kloka i användandet av det här kapitalet. Så att de är inne i stora länder nu. De är inne i Indien, de är inne i Brasilien och Tyskland och Ryssland. Så att de måste ju använda det här kapitalet på, vårda kapitalet och använda det klokt. Vilket de har gjort historiskt och växer successivt.
Men övriga bolagen där då?
Mips. Mips är också väldigt skalbart. De har en låg kapitalbindning. De säljer skydd till hjälmar och de är kända för att ha tagit en hög marknadsandel inom cykel och skidåkning. Det känner vi till. De flesta hjälmarna produceras borta i Kina. Och det här har vi typiskt sett då och även Mycronic. Jag vill faktiskt bunta ihop det här lite grann. Så Mycronic har en stor verksamhet och många kunder borta i Asien. Och först då aktiemarknaden säger, oj, Asien, läskigt. Där vill vi inte vara. Och sen så tar det 3 veckor och så säger alla, ja men det är ju Asien, det är ju Kina man ska vara, för där börjar det funka igen. Och i Mycronics fall så de fick aktien gick rätt dåligt i samband med rapporten, för att då flaggade ledningen för att verksamheten, våra intäkter kommer vara baktunga under 2020. Och då blev alla rädda. Jaha, då kommer första kvartalet och andra kvartalet se jättedåligt ut, och det är ingen trigger för en aktie, så det vill vi inte äga. Och nu kan du vända på det argument, säger, men gud vad skönt att det är baktungt, för alla andra har ju problem nu, men då kanske Mycronic kommer ut som vinnare för att de är baktunga. Så att, än en gång då, de här sättet man ser på aktier, och det går så oerhört fort nu vad som är inne och vad som är ute, och där gäller också att kunna gå rätt och ha en långsiktighet i sin syn. Men om vi börjar med Mips då, det finns väl anledning att tro att folk kommer att cykla mer och vilja skydda sig, och man ska sälja fler hjälmar, och Mips har tagit en fantastisk position genom en stark patentportfölj och har säkra skydd som minskar risken för rotationsskador på hjärnan när man trillar mot ett hårt underlag. Så den verksamheten den bör långsiktigt kunna fortsätta att tugga på väldigt bra, men det är klart som tusan att de också blir drabbade när det inte är någon produktion av hjälmar borta i Kina, där de flesta produceras, eller i Asien. Så jag ser framför mig att de kommer också ha problem under en tid här, men att den långsiktiga caset fortfarande kvarstår. Och det är, de har väldigt hög tillväxt, de har väldigt höga marginaler och väldigt låg kapitalbindning, så avkastningen på eget kapital blir hög och de har en riktigt duktig ledning.
Men tänk, Mips, det är ju liksom den här lilla plastskivan så att säga som jag har i min cykelhjälm och i min skidhjälm.
Du raljerar lite. Nej, men det är väl ingen teknikhöjd där.
Det är inte en plastbricka.
Nej, men jag är jättenöjd. Jag har det ju faktiskt också i portföljen, kan jag ju också till och med säga här. Så att, jag raljerar med kärlek så att säga.
Men
det ser ju inte så mycket ut för världen. Alltså det ser ju ut som att jag hade kunnat knåpa ihop en plastskiva och lägga i cykelhjälmen. Jag förstår att det inte är så enkelt. Men det finns ingen risk att liksom en konkurrent kliver in och bara gör likadant.
Och vad är vallgravarna?
Ja.
Ja, det är ganska få som är framgångsrika som får ha ett monopol. Så att vi ska inte utgå ifrån att de kommer att ha ett monopol i all framtid heller. Då har man fel utgångspunkt. Men med det sagt då, så det är ju sprunget ur forskningen på KTH och Karolinska. Vi har en kirurg som stod och tog hand om hjärnskadade patienter som hade fått sin skada på grund av att de hade trillat på cykel trots att de hade hjälm på sig. Och det var så hela det var grunden till deras patentportfölj som de har idag. Så det har varit ett forskningsarbete under storleksordningen 20 års tid. Den här patentportföljen har de prövat i flertalet instanser mot tuffa konkurrenter som till exempel Pock och Bauer, och har vunnit i de här patentstriderna. Så att deras skydd förefaller vara bra, och då tänker jag på patentskyddet. Så att nu bygger de sig en marknad och varumärket växer sig allt starkare, och vi ser fler och fler hjälmar med den här lilla gula Mips-lappen på. Men att tro att de inte kommer att ha konkurrens, det tror jag är fel utgångspunkt.
Men den här lilla plastbiten som Johanna pratar om, och liksom det här skyddet mot rotationsvåld, för vi har ju fått förmånen hos er att lyssna till grundaren av det här bolaget och se alla de här mer eller mindre läskiga röntgenbilderna så att säga.
Ni får gärna följa med mig ut nästa gång jag hälsar på Mips, så kanske vi kan få till ett möte hos dem i deras labb, för det är lite spännande att se. Där de har ju testat i storleksordningen 20 000 hjälmar nu.
Det är taget.
Ja, det säger vi ja till på direkten.
Det är taget.
Ja, bra, ska jag stämma av det med dem? Nu kan vi kalla det.
Nej, men min dotter ska väl snart börja cykla, och förmodligen med kanske stödhjul så att säga. Man börjar väl med stödhjul.
Och
så börjar
du någonstans. Springa efter.
Ja, men då tänker jag mig så här att varför skulle jag inte köpa en hjälm med Mips inkromet? Det ser jag ju som en oerhört billig extra försäkring. I min värld så finns inte alternativet att köpa en hjälm som inte har det här Mips-skyddet. Sen har jag också förstått att det finns något grönt spänne som spänner ut så att man inte stryps. Så att säga. Det lärde jag mig så sent som igår. Men vad är det för premier vi pratar om på en vanlig hjälm om man har det här liksom Mips-inkromet och Mips-teknologin? För de konsumenterna som lyssnar på podden här, vad pratar vi om? I pengar? Är det 10, 20, 30 eller jättedyra premiumhjälmar som ingen har råd med?
Ja, vad är priset för att ha det bästa skyddet för dina barn? Jag är inte helt uppsjungen på prislappen just nu, men det Mips har pratat om tidigare, och om du går in, du kan göra din egen survey och gå in och titta på Stadium, vad kostar en barnhjälm utan Mips och vad kostar samma hjälm där Mips ingår, och mig vetligen så rör det sig om att du kanske betalar 200 kronor extra för det skyddet. För en barnhjälm utan Mips kostar 200 och en med Mips kostar ungefär 400. Så att det är det du betalar. Och givet då hur du beter dig med brandvarnare och barnstolar och säkerhet i övrigt, så tror jag att det är inte det som sätter begränsningen. Utan det handlar mer om att konsumenten måste förstå vad skyddet innebär och säljaren som säljer den här hjälmen till dig måste förstå vad skyddet innebär. Och sen så tror jag att det beslutet är ganska enkelt att ta.
Det låter alldeles underbart. Det känns väldigt enkelt att ta. Sen har vi ju AdTech också som är en, jag tycker lite grann att den flyger under radarn. Vi fick ett väldigt målande inslagen artikel om när de hade blivit attackerade av hackers. Som också visar på vikten, kanske inte minst för småbolag, att skydda sig mot IT-attacker. Det kan ju vara kanske ytterligare en sektor att investera i. Men vi börjar med AdTech. Vad är det som lockar där och vad gör de för någonting? För jag tror inte alla känner till AdTech.
Ja, om vi tar namnet AdTech, de adderar teknologi. De är duktiga på olika sektorer. Vi kan kalla det för AdTech är ett industribolag. De är breda. De finns inom inom allt ifrån batteritillverkning till vindkraftskomponenter. Det som är bra med dem är att de har väldigt spridda verksamheter inom väldigt många olika sektorer, även medicinteknik. De är då en komponent, inte bara en komponenttillverkare, de är en lösningstillverkare, de är lösningsorienterade, så de hjälper sina kunder att lösa ett problem. Och det är med god ingenjörskunskap. Och de har då ett hundratal olika bolag i sin industrigrupp som jobbar väldigt individuellt. De försöker klustervis inom olika sektorer att hjälpas åt och byta erfarenhet för att kunna hjälpa varandra och göra saker bättre. Men det är väldigt entreprenöriellt drivet, alla de här dotterbolagen. Så det, för i första anblicken kan man tycka att det är lite rörigt. Varför slår ni inte ihop det här? Det borde finnas synergivinster. Men de ser nytta med att de här bolagen är fristående i stor utsträckning och drivs också av entreprenörerna som en gång har byggt upp de här bolagen. Så att väldigt ofta är entreprenörerna kvar. Och de här entreprenörerna som säljer sina bolag till AdTech, de gillar AdTech och pratar väl om AdTech. Så att AdTech har ett enormt nätverk och ett bra flöde av potentiella förvärv hela tiden. Och så gör de ett tiotal förvärv varje år och sen så försöker de att benchmarka marginaler och lönsamhet och rörelsekapitalbindning på ett väldigt klokt och enkelt sätt för att försöka få så bra kassaflöden som möjligt ur de här bolagen med goda marginaler. Och det här är en modell som som ägarkonstellationen som kom från Bergman & Beving ursprungligen använder i samtliga sina bolag som de äger. Och AdTech har är som ett litet Indutrade. Och de rör sig ungefär som konjunkturcykeln, vilket kan då te sig otroligt jobbigt nu i den situationen vi befinner oss i. Och det ser vi också i aktiekursen som har gått från 330 kronor ner till 200 kronor i storleksordningen. Nu har den hämtat sig lite till 240 igen. Men du har det tuggar på och de är en sån klassisk som man kallar för compounder. De förvärvar bolag oftast billigare än sin egen värdering och sen så försöker de att jobba med bolagen för att få en bättre lönsamhet långsiktigt. Och det är en modell som de har jobbat med i väldigt många år och fungerar väldigt bra. Mm.
Vad säger bolagen just nu när ni pratar med dem? Det är ju klart att det är olika från bolag till bolag såklart, men vad är den generella bilden?
Det ska man väl säga är precis en sån sak som vi håller på med nu. Vi ringer runt till bolagen och pratar med dem hela tiden för att få en uppfattning om hur det ser ut. Och det är väldigt olika från bolag till bolag. Om vi tar digital konsumtion och vi pratar med Storytel eller vi hör vad Bonnier säger om deras verksamhet som är också en konkurrent i Storytel. Så det är digital konsumtion, hur går det? Och de är ju redan ett digitalt bolag så de är ju omställda. Men om vi tar ett Micronic till exempel, där handlar det ju lite grann om och i flera andra bolag så att få digitala rutiner. om du har en säljare som jobbar hemifrån och inte riktigt vet hur bra han jobbar och han sitter och kopplar upp sig på Teams eller vilken mjukvara du använder för att ha digitala möten. Då har du skapar rutiner för att få verksamheten att fortsätta gå. Och kan man, det är ju väldigt många kunder som faktiskt är tillgängliga nu som man kan prata med. Och det där säljsamtalet, ja, det kanske resulterar i ett potentiellt möte, fysiskt möte under hösten. Ja, men det är väl fantastiskt. Då bygger man en liten pipeline för att ha möten under hösten. Det är väl jättebra. Men alla bolagen letar digitala rutiner. Morgonmöten, lunchfika, eftermiddagsfika eller kanske till och med en AV digitalt. Det är så de jobbar.
Det har jag haft.
Jag har bara digitala kafferaster också.
Ja, och det är så alla måste jobba. Och vissa har ju redan det i sitt DNA, medan andra kanske tillverkande bolag med global verksamhet inte har det. Och sen så har ju länderna olika regleringar för hur man får bete sig som person också. Vissa är ju instängda, får inte gå någonstans. Andra har lite mer demokratiska restriktioner på, och kanske någon kan vara på kontoret. Så att alla gör sitt för att säkerställa att deras personal fungerar och mår bra och förhoppningsvis kan bidra också till verksamheten digitalt.
Ja, du Henrik, du har ju varit med under lång tid, har vi ju förstått. Vad är ditt bästa eller dina bästa råd till våra lyssnare nu som tycker att det är lite jobbigt och gör lite ont i magen när det piskar upp till storm ute på börshavet?
Mm. Era lyssnare är ju aktieintresserade, och vissa av dem är säkert aktienördar men de gillar tillgångsslaget aktier. Och det är ju väldigt viktigt att man, om man nu har haft en tuff period med dålig avkastning, att man sätter på sig den långsiktiga hatten. Och om man är en månadssparare, fortsätt med det. Sluta inte månadsspara bara för att det har varit en extremt jobbig period, utan se långsiktigt på det och fortsätt att månadsspara. Om de inte har tänkt så tidigare, man ska inte stoppa alla sina besparingar i aktier, utan man måste ha ett portföljtänk så att man inte tar för stora risker. Och det är ju oftast det som gör att man inte kan vara långsiktig, att man kanske har tagit för stor risk eller att man plötsligt inser att det här långsiktiga sparandet blir, man har ett behov av kapitalet, och det är ju hemskt när det blir så, men just det här med att fördela riskerna, vara långsiktiga och kontinuerligt sparande, jag tror att det är jättetråkigt budskap möjligtvis att uttrycka sig så, men jag tror att det är väldigt viktigt.
Ja, men spenat är inte jätteroligt heller, men det är väldigt nyttigt för den skull. Så att,
jag tycker aktien är roligare än spenat.
Indeed.
Ja. Jag har en fråga till Niklas, en sista, men du sitter och viftar så det ser ut som att du...
Nej, men jag kör lite poddgymnastik.
Okej.
Okay. Jag tänker supersnabbt bara här. Det har ju varit en väldigt hög stress på kreditmarknaden i allmänhet, obligationsmarknaden i synnerhet. Är det här någonting som har påverkat de bolagen ni sitter på? Är det här någonting ni är oroliga för? Kan spänna över och skapa ännu högre stress på aktiemarknaden, de innehavarna ni sitter på? Eller tror ni att det kommer att bedarra? Hur påverkas ni av en stressad obligationsmarknad?
Det finns ju vissa företag då som har en större exponering mot obligationsmarknaden och har haft det som ett sätt att finansiera sin verksamhet på. Och där kan det ju bli självklart mycket tuffare. Vi har de här nischbankerna som kanske också har ett stort behov av privat inlåning. Det kan också få sig en liten törn där. Vi har den finansiella sektorn, vi tar fastighetsbolagen självklart, där finns det vissa som har det tuffare än andra. Vi har Intrum Justitia, vi har Hoist och den typen av som sysslar med kredithantering och credit management som de kallar det för, som är en service då, typ inkassoverksamheten som också kan vara lite tufft i riktigt tuffa tider när de ska försöka få in kapitalet då, och du sitter med en arbetslös person i andra änden som har det tufft. Alternativt om de har en exponering mot obligationsmarknaden med stora portföljer där de också behöver finansiera sig. Nu råkar det vara så att generellt sett så har ju då bolagen sett över sitt hus lite grann så att de har ju då förfall av sina obligationer vid olika tidpunkter, flera år framåt i tiden. Och tro att allt det ska braka samtidigt, det tror inte jag i alla fall. Men vissa bolag har det tuffare än andra såklart. Och det sätter sina spår. Men än en gång, då måste man titta på starka balansräkningar respektive svaga balansräkningar och kassaflöde för bolagen. Vi har ju just nu så sitter vi i en situation där det bara rasar in vinstvarningar och det rasar in besked om uppskjutna aktieutdelningar och kanske frysta aktieutdelningar. Så det här som såg ut som att det var en hög yield, om vi pratar bolagen med utdelningar, så den har ju kommit lite på skam. Och det vet jag att du och Johanna har pratat om tidigare också.
Ja, men det är ju faktiskt totalavkastningen i slutändan som räknas, inte bara direktavkastningen. Och det har väl vi blivit påmind om på ett kanske lite mindre trevligt sätt senaste veckorna. Mm. Men starka balansräkningar, det blir väl liksom ett litet bra slutord för den här podden. Men sista, Twitterfrågorna tycker jag att vi har svarat på relativt mycket i podden, så de tar jag inte separat. Men sen har jag en fråga som vi har lovat våra lyssnare att alltid ställa när vi har fondförvaltare på besök. Och det är om du sparar själv i fonden, lite pilotskolan helt enkelt.
Absolut. Det tycker jag är viktigt. Ja, jag har 100% av mitt PPM-sparande för vad det må vara värt i småbolagsfonden. Jag har haft det under väldigt lång tid. Ja, sen jag startade den här firman. Så att, nej, pilotskolan är viktigt tycker jag. Och det gör ju att man det är både hängslen och svångrem. Jag lever i samma värld som mina fondandelsägare.
Det låter jättebra.
Det låter jättebra. Det tackar vi för. Mera pilotskolan bland fondförvaltarna. 2 tummar upp här. Du ser dem inte, men och inte du som lyssnar heller. Men det är 4 tummar upp här i studion. Ja.
Tack så jättemycket Henrik. Och tack till er som har lyssnat.
Tack så hemskt mycket själv. Det var väldigt trevligt. Vi hörs snart.
Ja, vi. Ha det gott.
Hej.